Ja, då sitter vi här med första ljuset tänt, Johan, dagen efter första advent, och säger hjärtligt välkomna till Offsides podcast då med Johan Orenius och mig, Anders Bengtsson. Avsnitt 130, litet mini-jubileum för oss.
Ett mini-mini.
Hade det varit mål vi hade, 130?
Var det?
Nej, det var det inte.
Men det var bra jobbat av oss.
Ja, det får man säga. Mm. Och av alla lyssnare som står ut med oss.
Definitivt.
Mm. Jag tänkte börja, Johan, i rätt ände, nämligen att prata lite om Steven Gerrard.
För all del.
Som ju då meddelade här för några dagar sedan att han lägger skorna på den berömda hyllan. Efter en lång och fin karriär som väl kanske gick ur i lite mål då med Galaxy-perioden som inte har varit någon succé överhuvudtaget. Och han pratade ju faktiskt själv om att sista månaderna framförallt så har han känt att han har inte hängt med längre. Hans kropp har inte orkat. Han har inte kvar något ryck. Och han har ont i kroppen varje dag och sådär. Så det var dags att sluta.
Men frågar du Dean Saunders så skulle han gå rakt in på Liverpools mittfält, såg jag, den gamle spelaren.
Ja, det var lite märklig intervju.
Walesare var Dean Saunders. Ja. Jag såg att han tyckte att Liverpool borde skriva kontrakt med honom som spelare. Mm. Och att han till och med skulle vara bäst då av samtliga. Han är bättre än alla andra mittfältare. Och då frågade typ den här programledaren om han ville utveckla detta, men ville inte Saunders riktigt. Han bara, just have to look at the names. Om att Steven Gerrard fortfarande var Gerrard 2006.
Ja, han stod still i tiden då, tror jag.
Ja, men Saunders har kanske fel där. Han skulle inte platsa längre.
Nej, det tror jag inte. Man ska bara, för den som eventuellt inte har koll på Steven Gerrard, så kan man nämna förutom då att han faktiskt var lagkapten i Liverpool i 14 år, född och uppväxt i Liverpool, spelade för sitt favoritlag i alla de här åren. Med 500 A-lagsmatcher, 120 mål, och den enda engelska spelaren, eller den enda spelaren som har gjort det här rekordet då, att han har gjort mål i FA-cupfinalen, Liga-cupfinalen, UEFA-cupfinalen, Champions League-finalen. Det tyder också på att han är bra när det gäller.
Dock inte när han halkar där då.
Nej.
Det kanske inte vill prata om.
Nej, inte riktigt. Men kanske vi kommer in på det. För övrigt, vi har skickat in våra Ballon d'Or-röster, Johan, efter lite en schism.
Ja, vi var inte helt överens.
Nej, inte helt överens. Nej. Vi kan inte avslöja någonting.
Det kan vi göra senare.
Ja, men han kom i trea 2005 då, efter Champions League. Bra var den, får man säga.
Vem vann 2005?
2005? Då tyder du mig. Kan det ha varit Kaká?
Jag ska gissa på Ronaldinho. Ska vi kolla det snabbt?
Ja.
Men det var Ronaldinho.
Det var det, ja.
Och Gerrard trea. Och tvåa var en annan engelsman.
2005?
En annan mittfältare. Ofta som fick konkurrera med honom.
Ja, Lampard. Jaha, där ser man. Mm. Jävlar. Ja. Men i alla fall, vi pratade ju lite grann om Steven Gerrard i ett samband, säkert ett och ett halvt år sedan och sånt där, där vi pratade om spelare som tränger sig igenom alla lager. Att jag trodde ju att Steven Gerrard tillhörde den här lite exklusiva skaran av fotbollsspelare som Zanetti nämndes ju där, Philipp Lahm kanske, ett gäng spelare som man, oavsett vilket lag man håller på, kanske då inte man är värsta rivalen om man håller på United, så kanske man inte kan säga förbi det här med nyanserad blick. Men jag trodde ju det i min enfald, att Steven Gerrard var en sån spelare som de flesta gillade. Och jag tror att du inkluderade just den här känslan att han faktiskt var född i Liverpool. Han var lite för bra för Liverpool i ganska många år. Stannade kvar där för sin kärlek till klubben. Det trodde jag vägde in hos många, men jag fick reda på att det inte alls var så. Det var ju väldigt många som, är du helt ute och cyklar nu, Bengtsson?
Mm.
Gerrard är inte alls den typen av spelare. Vi hatar honom.
Och jag vattendelare istället.
Ja, precis.
Mm. Jag minns att jag kände när du sa det att jag tyckte inte heller det var helt klockrent.
Varför det?
Inte att han skulle varit så hatad, det har jag kanske inte koll på, men just för att han varit så tydligt förknippad med en klubb, och dessutom en klubb som även de har svajat lite från tid till tid, har varit ganska konkurrenskraftig och bra. Om någon då blir en sån extrem klubbikon, jag tycker inte riktigt att Zanetti är väl det, men han var också nästan som en fin posterboy för hela Serie A. Han var ju dessutom argentinare. Och liksom Gerrard var också sitt sätt att spela, speciellt kanske i unga år, så finns det ju en annan supporter till andra lag som minns kanske vårdslösa tacklingar där deras favoritspelare blev skadad på grund av Gerrard. Han hade ju liksom en kort stubin på ett annat sätt. Och liksom var eldigare, och då tror jag per automatik att man rör upp mer känslor också.
Så kan det säkert vara, tror jag. Och nu så då, för den som inte har koll på det, det snackas ju väldigt mycket om att Steven ska återvända till Liverpool i någon typ av roll som delvis ansvarig för ungdomsakademin, med sikte kanske på att skolas in som någon typ av figur i Klopps team med åren. Men vi får se om det blir så.
Mm.
Men vad jag tänkte på var med Gerrard, nu ska vi släppa en Gerrard, förutom att jag säger då att jag vill bara föra till protokollet att det är den största som jag har sett i Liverpool.
Ja.
I alla fall så var det en annan person som kastade in handduken här i dagarna. Nämligen Fidel Castro,
ja. Ja, han la ju inte några handskar eller skor på hyllan. Han, vad gjorde han? Ställde in tofflorna?
Ja, la sin la sin gröna keps på hyllan.
Mm, kan man väl
säga. Checkade ut för alltid.
Men han dog helt enkelt.
Ja, i alla fall så tänkte jag på honom, för att han är ju uppenbarligen, efter man har följt och varit en liten debatt här, hur man ska minnas Fidel. Det är också en vattendelare, precis som Steven Gerrard. Så de har ju sina likheter. Å ena sidan, vilket är det troliga, så är ju...
Lite lättare att välja vatten där ändå, kanske.
Jag tror det. Men Fidel Castro är ju en diktator. Han var en diktator som var grym på många sätt. Det är massmord och det är förföljelse och det är kasta meningsmotståndare i fängelse. Och det är tortyr och det är en jävla massa skit. Å andra sidan så finns det de som ser honom som någon typ av liksom, vänsterhållet. Så där ser honom som en revolutionär som liksom gjorde så mycket för... en del av sitt folk och kämpade för liksom frihet eller för självständighet och sådana saker. Mm. Så,
det fanns en ganska bra artikel om man vill ha lite nyanserat. Den var väl mer nyanserat åt att man ska inte glömma att han var en diktator, men som han Nathan Shachar, tror jag han heter, skrev på Dagens Nyheter. Mm. Där man, i alla fall jag fick lära mig ganska mycket och som förklarade varför han hade en så unik position framförallt mot Sovjet då. Men nu ska vi inte hamna för långt från sporten här kanske.
Jag tyckte att det var lite roligt när jag skrev på Twitter egentligen efter att han hade dött. Om Slits hade funnits och deras dödsruna.
Mm, jag såg den.
Ja, vad tyckte du?
Jag hade vissa invändningar.
Fan.
Slits skulle aldrig jobba så mycket med kommatecken som du gjorde. Det var massa bisatser staplade på varandra. Ja. Det kör inte om, vet du.
Det råkar röra.
Ja, men din poäng var att han hade en stor kepsamling.
Många kepsar.
Många kvinnor.
35 000 kvinnor ska han ha legat med under sin år. Han hade en period på 40 år där han snittade 3 stycken om dagen.
Mm-hmm.
Olika kvinnor.
Berättade han detta för i någon av sina... Han gjorde ganska många intervjuer med Maradona ju.
Ja, precis. Det var min tredje bisats i den här lilla meningen som jag hade. Och att han var kompis med Maradona. Mm. Det var 3 rätt grabbiga saker då som man skulle kunna tänka sig att Slits hade lyft fram istället för de här tråkiga sakerna som vi pratade om tidigare.
Ja.
Och därför så kom vi in på Maradona och Castro. De var ju polare. Bra polare.
Ja, verkligen.
Absolut. Jag tror att det började med att Maradona, när han mådde som sämst, han var nere på botten i sitt drogmissbruk, drog till en klinik på Kuba. Och han, det var ingen hemlighet att han var en Kuba-vän och att han var en Castro-vän och Che Guevara och sådär. Och så blev de polare, bra polare, och hängde rätt mycket där. Och det finns ju i den här Kusturicas fina dokumentärfilm som heter väl bara Maradona, tror jag. När han besöker och hänger med Castro och är hyfsat påtänd.
Ja.
Hoppar i poolen
ja.
Och sjunger Olé Fidel, olé olé, ungefär så.
Ja. Han har till och med kallat Castro för historiens största person. Det är ju stora ord. Han använder ju ofta stora ord. De var väl polare på riktigt, tror jag. Det var väl så sent som i Maradona hade ju, han jobbade ju under VM i Brasilien för en tv-station från Venezuela. Venezuela gillade han ju också då, för det var ju Chavez och väldigt vänster, som jag tror hette Från vänster. Showen hette så, tror jag.
De Zurda.
Ja, precis. Mm. Från vänster eller ur vänstra synvinkeln eller någonting sånt. Och där spontanhyllade han Castro då. Och under VM så fick han även ett brev från sin kompis Fidel som han läste upp då. Mm. Där han berömde honom för en bra analytisk förmåga. Castro tyckte att Maradona var väldigt skicklig på att analysera fotboll. Och jag tror även slog ett slag för Messi.
Oh.
Att så här, honom ska vi vara stolta över. En bra representant för Latinamerika.
En bra broder.
Ja, precis. Kändes som Messi var ganska långt från att kommentera det.
Ja, precis. Och jag tror också i den här sändningen under VM 2014 så låg han ju givetvis i en fade med någon. Och det var inte någon mindre än Argentinas motsvarighet i Carl-Erik Nilsson då.
Mm.
Alltså Julio Gondonan, tror jag han heter. Som jag tror vi har nämnt också tidigare, som var en jävla slusk. Som hade rätt sådär antisemitiska kommentarer och ja, väldigt tokig och var mycket i korruption och sådär blatterkompis. Och han räckte ju fingret till honom i en direktsändning sommaren 2014. Några veckor senare så dog Julio. Så det var ungefär så det slutade, den fejden mellan dem, att han räckte fingret, sen så dog han.
Maradona hängde väl, det kändes ju som att han drogs lite till diktatorer. Jag tror att han hängde lite med Gaddafi också.
Mm.
Och det var ju någon jävla märklig entourage där ett tag med Maradona, Fidel Castro, jag tror de ofta de var just på Kuba, Gaddafis son och Ben Johnson. Den lilla kvartetten. Ben Johnson var fystränare, va? Åt, jag tror, både Maradona och Al-Sadr Gaddafi. Mm. Det är ju den här idiot, han var galen också, men som väl försökte bli proffs i Serie A flera gånger.
Just det. Som säger det med att stängdes av för doping, tror jag.
Ja, precis. Jag vet inte om det var när Perugia var som galnast där.
Det,
när de hade den där presidenten som också skulle värva Hanna Ljungberg och Victoria Svensson.
Just det.
Men de fyra, den lilla kvartetten är ju märklig. Ben Johnson har jag träffat, han känns ju som den minst politiskt intresserade personen jag någonsin har träffat, tror jag. Men han var väl glad att bara få vara med kanske och få en uppgift. Men han var ju väldigt, jag hittade här också att det var inte bara liksom att han hängde med Castro, gillade han. Han uttalade sig flera gånger politiskt, Maradona, och gör fortfarande när han liksom inte är upptagen med andra upptåg. Jag såg nu igen att han hade lett tennisklacken. Det har varit Davis Cup i Argentina igen. Han har varit väldigt högljudd och vild under ledning av Maradona igen.
Ja, det är klart.
Men till exempel så när Bush var president, George W. Bush, och det var mycket protester mot honom, när han besökte Argentina 2005, så var Maradona kanske den mest högljudda kritiken mot honom. Och det var en stor protestmarsch mot Bush besök där. Och då passade han också på att intervjua Fidel Castro. Då hade han en annan show som hette La Noche del Diez, alltså tians kväll, eller vad ska jag säga. Där han intervjuade Fidel, och så kom han in på Bush och förklarade varför han ogillade honom. Nu har jag bara en engelsk utskrift här, så det är roligt också att Maradona förklarar för Castro varför han inte gillar Bush. Så här, som att Castro var någon novis.
Som han behövde det.
Ja, men då säger Maradona så här då. In Argentina there are people who are against Bush being here. I am the first. He did us a lot of harm. As far as I'm concerned, he is a murderer. He looks down on us and tramples over us. I'm going to lead that march along with my daughter. Och så hade han också en typ Stop Bush t-shirt på sig. Och han gick faktiskt i marschen sen också. Vad skulle komma till var att det finns ganska många sådana exempel. Och vi tenderar ju att ibland återkomma till ämnet politiska spelare och så. Mm. Jag tror aldrig vi har nämnt Maradona. Det är märkligt egentligen. Jag vet inte om han har för mycket pajas aura runt om sig. Mm. Men få har väl varit så extremt tydliga politiskt ändå. Mm. Jag menar, sitta och vara bästa kompis med Fidel Castro och säga att han är den största någonsin. Och gå i en protestmarsch mot en amerikansk president som kommer. Det är inte många som gör det. Nej. Men han nämns ju sällan som en politisk idrottsperson. Så. Mm. Han är bara liksom Maradona.
Ja,
så.
Man kastar upp sig själv som en kandidat när det blåste som mest kring en blatte.
Just det.
Han skulle kliva in där.
Just det. Ja.
Det hade varit något.
Ja, men det är ändå, det är inte lite intressant ändå?
Jo.
Det är liksom, han skriker så mycket så att han inte hörs kanske. För jag tror ändå det är få som har varit så tydliga politiskt som han. Mm. Supervänster då.
Så är det ju. Vi ska säga så då att vi gör det här avsnittet i samarbete med Pincho förlag, som bland många andra sportböcker den här hösten gett ut Fotbollens heraldik, alltså klubbmärkenas historia då. Bakom klubbmärkenas symbolik ruvar alltid en historia, en berättelse om identitet. Exempelvis, visste du att eldarna som brinner på Liverpools klubbmärke under You Never Walk Alone är för att ingen ska glömma de 96 supportarna som dog i tragedin på Hillsborough 1989. Det och mycket annat kan man läsa om i den här boken Fotbollens heraldik. Och boken är skriven av sportjournalisten Leonard Jägerskiöld Nilsson och då helt enkelt utgiven på Pincho förlag.
Mm.
Ja, Johan, vi slickar ju såren här efter en rätt intensiv lämning av det som blir då 2016 års sista nummer. Ett supernummer, och det gick till tryck här för några dagar sedan, och vi kan få återkomma till det kommande veckor när vi kommer ut med numret till prenumeranter till exempel. Men en liten grej då på insändarsidorna handlade om
gossen.
Inte Jan-Olof, han har en insändare också.
Aftonbladets tv-kritiker Jan-Olof Gossen Andersson, ja. Som är lite teaser, ja. Det är varför man ska prenumerera, ja. Har en insändare i kommande nummer.
Han om Richt.
Just det, men det var inte den du skulle nämna.
Jonas Dahlqvist, Simon Jonas, har också en insändare.
Till där, kändes det att insändarsida?
Det kan man säga, men nu var det en bekymrad fotbollsförälder som hörde av sig, och det var i samband med det här som var tidigare höstas, en skandal i den här ungdomskuppen i Stockholm. Där var ett Hammarbylag som var inblandat.
Mm, Åkersberga var det då, tror jag.
Ja, precis. Mm. Och jag tror att det var ett 11-årslag då som möttes. Där det blev liksom slagsmål. Det var domare, föräldrar, ledare. Det blev liksom rallarslagsmål på riktigt.
Mm, jag tror en förälder låg på sjukhus ganska länge med, jag tror, både benbrott och skallskada. På något sätt. Så det var ju, gick ju vilt till. Men vi ska också säga att Det finns delade meningar och uppfattningar om vad som faktiskt hände. Mm. Det är väl en Hammarbyledare som har fått ett straff, tror jag. Mm. Både bötesmässigt, men även att skulle gå någon form av kurs. Jag vet att Hammarby gick ut på sin hemsida och sa att vi noterar detta, men så skrev de också att vi håller på att samla in egen information om vad som hände, och de skrev väl att bilden som vi har fått stämmer inte helt överens med andras bilder. Mm. Så vi ska kanske navigera försiktigt här. Ja. Men det är inte själva händelsen heller som du vill prata om, tror jag.
Nej, precis. Den här mejlaren då som man kan läsa med om i kommande nummer, han gick in, han blev nyfiken på det här Hammarbylaget till exempel, så han gick in på Hammarbys hemsida och kollade upp det här 11-årslaget och inser då att han listar hur en säsong kan se ut för ett 11-årslag i Hammarby. Då är det så här: januari, försäsongsläger Åbo. Februari, försäsongscup i Åland. Mars, då är det internationell cup i Djursholm. April, då är det cup i Reutlingen i Tyskland. I maj så är det en turnering i Oldenzaal i Holland. Sen är det Gothia Cup, och det bara fortsätter så här. Och då menar han att shit, 11-årslag, så här mycket utländska turneringar och kupper och grejer. Var finns tiden till att vara barn, att vara en 11-åring? Och det kan man ju faktiskt undra. Man reagerar ju lite grann på det här att det är så sjukt mycket. Vi har pratat om det här tidigare och jag tänkte att vi faktiskt ska stanna kvar här lite grann. Och jag lovar ju som svar då till den här insändaren att vi ska borra ner oss i detta under 2017. Vi har lite grejer på gång där när just det gäller ungdomsfotboll. För det är ju så, var varannan vecka nu så läser vi berättelser. Nu bara i helgen så läste jag i Expressen, var det 2 stycken föräldrar till en 12-årig son som spelade hockey. Där 12-åringen har fått reda på att han fick inte vara med i laget längre. Han var inte tillräckligt duktig helt enkelt. Och den typen av historia hör man hela tiden. Han har tidig toppning och man hör också dålig stämning från föräldrar.
Också mycket diskussion om slopa serierna.
Precis, sådana saker. Och nu, bara för någon vecka sedan, så kom det en rapport från, jag tror det var Riksidrottsförbundet, som handlade om, som gick ut på att man kunde konstatera att rekordmånga 10-åringar lägger av med lagidrotter, just där man anger att trycket från föräldrar och ledare är den stora anledningen till att man slutar. Så det är ju en sak som har en rätt negativ utveckling. Och jag själv har ju pratat lite om detta med tanke på Sigge då, min 6-åriga son, som har försökt att börja spela fotboll men inte hittat riktigt rätt, för att det har varit för dålig stämning bland föräldrar.
I det laget som ni anslöt till.
Ja. Och nu i helgen, jag har ju 2 färska exempel här på hur det kan se ut i verkligheten. Det ena var från igår söndag, då var jag ute på förmiddagen, kallt som satan, men Sigge var sugen på att spela fotboll. Så jag, Sigge och Sigges lillebror Harry gick till vår nya konstgräsplan som ligger bara 300 meter från oss. Fin som tisan.
Robin Söder har också 2 söner, va? Mm. Vad heter de?
De heter Sigge och Harry. Ja. Otroligt är det.
Ja.
Någon gång måste jag prata med Robin.
40 000 tecken bara med den vinkeln. Så.
Marcus och Vulkan har varit glad.
Ja.
Jag älskar Robin Söder.
Ja.
I alla fall, vi stod och spelade där, kickade lite boll till varandra. Och då kommer det in en annan fotbollsförälder, om man får kalla honom det, med 2 barn som är i princip i samma ålder som Sigge och Harry. Alltså 6 och ungefär 3. Och direkt så märker jag att den här 6-åringen, han är ju otroligt skicklig. Helt annat tillslag än vad Sigge har. Och liksom dribblar med bollen och liksom tar ner den på bröstet och till en volley direkt och sådär. Men framförallt så märker jag att den här andra pappan som kommer i liksom full, jag ska inte säga vilken klubb, men det är en lokal klubb där uppenbart att han är tränaren för sin son också. Direkt, alltså det tar inte mer än 30 sekunder så ropar han sådär. Nu säger vi att den här lilla pojken heter Kalle då. Kalle, så gör man inte. Vi har pratat om inga bredsidor. Träna vristen. Du måste pendla med foten. Och så försökte han. Nej, inte så. Så här. Titta nu. Nu får du faktiskt fokusera. Otroligt alltså. Det var obehagligt. Och så sen den här lilla killen då. Alltså hans lillebror, Kalles lillebror. Han skulle också börja kicka. Och han är precis likadan. Nej! Nej! Så gör man inte. Inte använda bredsidan. Vi måste träna på vristen. Vet du vad, så jävla dålig stämning. Så jag tappar ju helt suget där. Och man sa Sigge stod och titta på dem. Vad håller de på med liksom? Och den känslan har jag ju redan haft då. Från när jag har varit 2 olika föreningar med Sigge. Att det är, föräldrar är ju helt galna nu för tiden. Och det hänger då ihop med punkt 2 då. Som är en observation. Det är bara ett par veckor sedan vi fick. Nu har Sigge slutat spela i den här fotbollsföreningen där han började. Men vi är ju fortfarande med över någon mailutskick. Så vi får en mail då från föreningen. Och då var det en uppmaning från klubben till alla föräldrar som hade sina barn i den här åldersgruppen. att de måste chilla. De måste ta det lugnt. För det är så dålig stämning på träningarna. Det är för många föräldrar som lägger sig i. Som går in och instruerar sina barn. Alltså nu snackar vi 5-åringar och 6-åringar. Som går in och bryter och förstör och skapar dålig stämning. Och de skrev då att om inte detta upphör snarast så måste vi förbjuda alla föräldrar. Och det är ju inte något ovanligt, det är rätt vanligt att man förbjuder föräldrarna från att närvara på träningarna för att det blir nervösa barn eller det blir dålig stämning. Men det är ju ett problem.
Det är trist att det ska behöva vara så. Det var ju bra att de i alla fall hade identifierat problemet,
ja,
från klubbens sida.
Ja, det kan man ju tycka i alla fall. Men jag sa ju också det att det är så sjukt det här, om man ska återkoppla till Hammarby, hur mycket det här 11-årslaget är ute och turnerar. Så när Sigge var 5 år, så redan första, efter han hade så här lek och lär efter 2 veckor, så var det snack om en helgturnering i Landvetter, som är då alltså 1 timme bort från Göteborg nästan. Och det var en hel dag då, från klockan 9 till liksom 18 på kvällen en lördag. De är 5 år gamla, varför ska de åka på sådana saker? Det blir sån hets direkt, för det är ju föräldrar som vill, men de ska tävla, det är klart de ska, de tycker det är kul, men det är ingen som vet om de tycker det är kul att åka till Landvetter och hänga där en hel dag. Och det är ett stor uppoffring också, om man ska säga, att det är ju inte alla som klarar av det om man är ensamstående och sådär. Det blir direkt att det blir en jobbig situation för barnen ofta. Och för min del så är det så att Sigge vill ju, älskar ju att spela fotboll med mig och sina kompisar, men i den här organiserade eller icke-organiserade formen får man väl säga. Så det är en sak som jag tänker på jättemycket. Ska vi hitta någon klubb till Sigge där det känns rätt, där liksom föräldrarna inte är dumma i huvudet? Eller där, så har vi varit i en annan förening också där ledarna har varit, får man säga, dumma i huvudet. Helt inkompetenta till exempel. Och inte ser barnen och sådär. Nu pratar inte jag bara utifrån att de inte ser Sigge utan andra barn också. Så det är väldigt svårt det här. Och Sigge frågar, ska vi spela fotboll? Ja, vi måste bara hitta liksom en förening som ändå känns okej. Mm. Som man inte liksom, han får ont i magen av eller som jag får ont i huvudet av. Och det är inte så lätt och det är ju helt sjukt att det ska vara så.
Och det känns som att det är idag nästan mer fokus på själva träningarna, matcherna och kupperna. Att det är liksom så koncentrerat att nu börjar sportandet. Mm. När jag var mindre och mina kompisar så testade ganska många olika idrotter. Fotboll mest och kanske fotboll och tennis i mitt fall. Men det var nästan svårt att säga så där när det var träning och när vi bara lekte sport. Mm. Idag, mina föräldrar bor precis bredvid tennisbanorna i Motala. Där finns det 2 tennisbanor och så finns det en liten minitennisbana. Den minitennisbanan var ju som ett dagis eller som en ungdomsgård så när jag var liten, att det var sjukt mycket folk där hela tiden och en del var duktiga, en del var mindre bra, men spelade där jämnt liksom. Den står alltid tom nu när jag är där, och även de stora banorna, då kan liksom klubbens 12-åringar komma dit kanske 20 minuter innan träningen, står de och väntar på att tränaren ska komma och sen börjar de halv, och det är väldigt så här fokuserad träning. Men vi kom dit en halvtimme tidigare, så gick vi in och körde droppboll liksom. Mm. Eller minitennis i serverrutorna. Och det var liksom lite oklart och sen gled över i träning. Men vad som var faktiskt träning och vad som bara var spontanspel och liksom latch så, var oklart. Mm. Och jag tror inte alltid, jag ser tillbaka, att de tränare jag hade i olika sporter, vet inte, jag tror de var inte jättebra när det gäller, jag tror inte de, alltså jag menar sett i sin sport så, att de var bäst på att lära ut överstegsfinter eller backhand slice så. Men det var bra personer. Och jag tror att det var nog viktigast för mig och för oss. Sen vi spelade så brutalt mycket ändå med varann, så att man hittade egna sätt ändå. Det är bra att vissa grunder bör de ju kunna liksom, så där att liksom ungefär hur ett slag ska slå i tennis eller hur en passning ska slås. Men jag tror ändå det är sekundärt mot att man är en bra ledare, än att man måste vara den perfekta instruktören. För det är det mycket fokus kring. Jag har sett att just det där, Belgien nämns ju ofta som exempel på som svensk fotboll ska ta efter. Då är det man ofta lyfter fram då är att de inte har toppat lagen så mycket i Belgien och så, men jag var i Belgien och gjorde reportaget där inför VM 2014. Det som de framförallt lyfte fram var att de hade så många utbildade instruktörer, att de hade infört en regel på det, alla var tvungna att träna licens även i väldigt unga år.
Alltså man,
ja, jag fattade som det i alla fall, eller liksom tidig juniornivå. Och det är väl bra på ett sätt säkert, bra om tränaren kan sina grejer, men om man är en sån där, som den där tränaren som du sprang på i helgen som körde med sin son, så tror jag det är helt irrelevant hur mycket fotboll den kan. För om han inte kan entusiasmera eller liksom få ett egna initiativ, så är det inte värt någonting. Mm. Och tennisen just, som ju har det är ju liksom bekant för många att svensk tennis har varit i ett mörker väldigt länge och inte haft några toppspelare och så. De klurar fortfarande på det här, hur de ska komma ut det. Och jag har sett på många ställen att de har just pratat om att vi måste ha bättre instruktörer i klubbarna tidigt på nivå. Jag vet inte fan alltså. Jag tror det är bättre liksom att försöka få in att man ska spela med varann. Och, att, visst, det är bra om instruktören är bra, men att det är en bra person är viktigare. Och att det finns, man låser upp och uppmuntrar att spela även utanför. Kom en halvtimme tidigare och liksom lek tennis med varann. Så, för det är en annan diskussion, men det kan man ju se på. Liksom, när duktiga juniorer idag får ju stryk mot gamla tennisrävar som har lagt av, som kanske jobbar som tränare i klubbarna, och de vinner mot dem i elitserien ändå. Och de kan se jättebra ut, de här juniorerna står och slår jättehårt från höften, men de är inte så duktiga på liksom fantasi och tänka tennis. Det tror jag ändå lite grann har med att göra att man liksom inte har liksom lekt spelet på ett sätt och verkligen liksom så här upptäckt alla aspekter av det, som man ju ändå gör på egen hand mycket mer än att någon säger åt en, nu kör vi hörn till hörn. Så. Och lite så tror jag det kan vara i fotbollen med, att visst, gärna bra instruktörer, men liksom, bra ledare kommer alltid vara viktigare.
Ja, jag har funderat mycket på det. Ett alternativ är att jag själv går in och blir tränare för Sigges lag. Samtidigt så känns det som... Ja, det känns fel bara, att av den anledningen. Men
det är ju tufft för dem som är tränare också, som liksom har de här kanske föräldrarna som ligger på en.
Ja, nej,
tycker
visst.
Att man gör fel.
Så kan det vara. Men jag har funderat mycket på det. Och en sak som jag tänkt på är att det kanske borde finnas krav på att samtliga idrottsföreningar har någon. Alltså det kan ju vara ett lag där det kan vara 8 stycken föräldrar som är ledarna. Och vissa har kanske kommer med en bakgrund att man är liksom fotboll, så man älskar fotboll. Sådär, man liksom... duktig kanske på det sådär, men man är kanske inte så pedagogisk, och då tänker jag att det borde nästan vara ett krav på idrottsföreningar att i varje åldersgrupp så ska det finnas i alla fall någon som har, sen om det är att det är Svenska fotbollsförbundet som arrangerar att föräldrar erbjuds att gå en 6 månaders utbildning på distans då kanske, som handlar om pedagogik, och så här pratar man med barn, så här pratar man med vuxna, och så detta är viktigt i de här åldersgrupperna för att man ska behålla så många som möjligt. Att det borde finnas, så är det ju inte riktigt. Vissa föreningar har ju internutbildning och så, men det vet jag inte riktigt hur bra de är. Det är säkert varierande kvalitet på det. Men det är en möjlig lösning som jag tänker. Annars så kanske jag blir den här fotbollsföräldern som hittar en klubb i andra änden av Göteborg, och så ska jag sätta mig med Sigge 1 eller 2 gånger i veckan nu de här första åren och liksom resa i en timme drygt. Nu pratar vi Göteborg. Bor man i Stockholm så kanske det är helt normalt att man ska resa så länge för att det är en storstad, men Göteborg är rätt litet. Att man ska göra den här lösningen, då blir det också som att man liksom lyfter ut Sigge från en miljö och så sätter man honom bara för att det är bra där. Då blir det, man liksom direkt den här lite curlande föräldern också. Så att det är en jävla balans och mycket som jag funderar på. För jag vill ju att Sigge ska få göra det som han vill göra. Men jag vill inte heller att han ska må dåligt av det. Så det är jävla lurigt faktiskt.
Och då är det ändå en, det är ju en lagsport i, där man ändå har... Där kan man ju vara, där kan också vara en balansgång. Det finns ju de som önskar att de hade föräldrar som brydde sig, som tvärtom inte visar något intresse och som kanske lägger av därför, för att man inte har dels det här liksom basala med att man kan få hjälp med att bli skjutsad ibland och så, men någon som intresserar sig på hemmaplan. Man handlar ju till de här extremerna, de som är för gåpåiga och pushiga och lägger sig i och så. Finns det ju andra liksom änden också, med de som inte visar något intresse för sina barn. Och så, den där balansgången är ju svår. Liksom. Man vill uppmuntra att finnas där utan att, liksom, att någon ska uppleva som man pushar. Då, liksom.
Ja.
Och inom individuell idrott är det, och det skulle komma till, att, för här finns det ändå tränare och man har kompisar kanske, men där är det ju ännu viktigare förhållandet till föräldern ibland kanske. Det finns ju vissa sporter där man nästan är beroende av att ha en förälder med sig hela tiden, om man sysslar med hästsport till exempel, eller motorsport. Jag har jobbat på lokaltidning, varit mycket så här motortävlingar, motocross och sånt där. Det var ju alltid farsan som var med, som inte bara som en skjuts, utan han var ju meck också. Liksom så. Jag menar, jag hade inte kunnat åka runt och spela tennis överallt om inte min pappa också hade tyckt att det var kul och skjutsade runt mig mycket. De är på ett sätt ännu mer utsatt där, eller i alla fall uppbackning hemifrån. Så.
Ja, så är det ju. Och det jag tänker på är att alltså, eftersom det här uppenbarligen är ett så jävla stort problem, och det är Man pratar ofta om hur viktigt föreningslivet är och sådär. Jag tror ju att det är ju ofta undervärderat hur viktigt det är. Alltså det är superviktigt, och därför så känner jag att fan, jag börjar bli, nästan bli som en känner att politiska ådrorna inom mig, jag känner att fan, detta kanske ska bli min grej, att jag ska slåss för det här, så att jag känner verkligen starkt för det.
Mm.
För det är så jävla viktigt med samhällsbyggande, att alla barn får vara med och att det är kul och sådär, och det går åt helt fel håll då. Så att någon jävel måste ta tag i det här på riktigt allvar, känner jag. Och är det jag?
Är du den jäveln?
Ja, är det jag?
Men jag kan ju också tänka mig att, så att jag tror ju mer du skulle sätta in i det, så inser du också att det är säkert mycket som är komplext och ja, frågor som du inte tänker på nu. Jag bara tänker på en sån grej. Man talar ju ofta om det här inkluderande, alla ska få vara med, och breddidrott och så, att i unga år att man ska få med om man inte är så bra och så. Jag tror ju på ett sätt att oavsett om man kör tidig gallring eller inte och har det som någon slags policy eller toppning eller så, att det kanske går mot att de här stora lagsportarna och lagen där, att det tidigare blir viktigt att vara bra för att det finns så mycket att välja på idag. Om man är uppvuxen i en ganska liten stad eller små samhällen som du och jag var, i ens första knattelag och så var det ju en väldig nivåskillnad på folk. Vissa var ju inte alls bra, men kunde ändå kanske hålla i ganska länge för att de tyckte det var kul. Men det kanske också var lite i brist på alternativ. Idag finns det ju ändå ett helt annat smörgåsbord. Det ser jag ju ändå på min dotter för liten, men mina syskons barn och så som är lite äldre. Och att man kanske inte söker sig till aktiviteter där man känner att man inte är lika bra för att det erbjuder en. Det var väl ändå lite i brist på att det inte fanns så mycket att göra också. Och då är det ändå kul, mina kompisar spelar fotboll, jag är inte så bra, men ändå kul att vara med där hellre än att sitta hemma och göra ingenting. Men idag kanske man hellre hade suttit hemma och, inte vet jag, man lätt att hitta något annat intresse via nätet, eller liksom man lever sitt liv där mycket kanske. Det tror jag också gör att det kanske är naturligt i tidigare åldrar blir en liten, nästan en liten elitgallring av sig själv, för att man lägger av tidigare om man inte är riktigt bra, för då finns det så mycket annat att testa eller göra. Det finns mer alternativ att syssla med helt enkelt, och också, det hänger säkert också ihop med spontanidrottandet så.
Ja. Och sen en annan aspekt är ju också hur, om vi tar en gång Sigge, första fotbollsföreningen som han då testade, det kostar 1300 spänn per termin att spela fotboll, drygt 2-6 på ett år. Det är otroliga pengar för att träna fotboll en gång i veckan. Men varför det är så dyrt är ju för att det är så sjukt mycket kupper. Och det, då ska man då inte betala för anmälningsavgifter och sådär givetvis. Men det är för att man ska kunna på något sätt backa upp det här livet som man sätter sina barn i. Liksom, nu ska vi vänja dem vid att det är kupper 10 helger varje termin. Och det är korvgrillning och det är aktiviteter och man ska vara med där. Och det är så sjukt mycket grejer som krävs från föräldrar. Och en gång så tänker jag på de som är ensamstående och de som inte har möjlighet att betala 1300 spänn för sitt barn per termin. Sen så har man kanske någon aktivitet till. Det gör man också så jävla förbannad. Alltså. Det måste finnas ett tak på vad det får lov att kosta för en 5 eller 6 som spelar träna fotboll en gång i veckan. Det kan inte kosta så mycket. Det är helt orimligt.
Mm.
Då måste varenda ordförande i varenda fotbollsförening kamma sig.
Ja. Alltså. Sen kan det ju bli så med att att resultatet och hur det blir sen styr historien. Den där 6-åringen som du såg spela och som inte verkade ha en alltför härlig farsa, han kanske ändå blir jättebra och blir framstående fotbollsspelare och kommer tacka sin pappa då för att tack för att du alltid låg på mig och lärde mig att man aldrig skulle ge upp eller något.
Ja, han står på fotbollsskalan, han är 20 år.
Man skulle ju kunna leka med tanken i alla fall.
Du pushade mig. Så att
tänkte på, vi har ju pratat om Frida Wallbergs bok Allt är lite till, som Malin Jonsson har skrivit med Frida Wallberg, för detta världsmästaren i boxning. Har du läst ut den förresten?
Nu har jag läst ut den.
Ja.
Jag ger den högsta betyg faktiskt. Och det säger jag inte för att det är vår egen bok, utan jag säger det för att den håller väldigt hög klass. Det är få fotbollsböcker, det är inte alls en fotbollsbok, men idrottsböcker eller idrottsbiografier som är så välskrivna och så starka som just den här Alltid lite till.
Ja, nej, den är kanon. Vi var ju faktiskt också såg förra veckan en film, en dokumentärfilm om Frida Wallberg som Susanna Edwards har gjort, som heter The Golden Girl. Han spelar på hennes boxar-alias. Den var ju alltid lite fåniga de här. Och då var det ett klipp där hon står på Idrottsgalans scen i Globen och ska dela ut pris för, jag tror, årets prestation. Det här är ett drygt halvår efter att hon har fått den här knocken som orsakade en hjärnblödning. Och då pratar hon just om sin pappa och hans motto som han lärde henne i skogen utanför Åtvidaberg, alltid lite till, precis som bokens titel är då. Och hon nämner det på scenen. Det låter som en fin grej. Hon tackar väl sin pappa mer eller mindre för att tack för att du lärde mig. Och det går alltså ut på då att när du är så jävla trött så att du inte tror att du orkar ett steg till, då orkar du ändå alltid lite till. Och genom den attityden så kommer man lite längre än motståndaren och kan uppnå stora saker. Så. Men om man bara ser den dokumentärfilm om det talet, så då låter det ju bara som en härlig farsa som liksom fanns där och som lärde henne mod. Men boken ger ju en helt annan bild, inte bara en ensidig negativ, men en komplex i alla fall. Och att det finns någonting i det här, det kanske fanns en procent eller två i att han präntade in det här i henne som gjorde att hon lyckades så bra och faktiskt blev bäst i världen. Men det kanske också gjorde henne någonting med henne som person. Jag har intervjuat henne, gjort reportage om henne, och när man läser den också så förstår man ju att det är en person som har, det har varit viktigt att just vara bäst och att prestera, att det är då man är någon så. Och det kanske har gjort saker med henne som hon som inte alltid är superhärliga heller. Då blir det ju liksom, jag kan tänka mig att jag skrivit många sådana texter själv där jag kanske har väckt in någon förälder och det låter bra det här alltid lite till, och att liksom någon har lärt den vikten av att jobba hårt så. Men jag tror säkert att jag många gånger har gjort det alldeles för enkelt för mig, för bakom det där så finns det kanske många tårar och jag är inte säker att det är värt det liksom så. Frida Wallbergs fall blir ju extremt eftersom hon fick så stora problem med hälsan liksom så, men före det så var hon ju bäst i världen. Men det är också en typ av, jag tänkte faktiskt både när jag läste boken och såg filmen lite på Zlatan som jämförelse. Jag brukar egentligen vara allergisk mot sådana jämförelser, att man alltid ska ta fram att den här personen är den nya Zlatan eller han är, konstigaste rubriken jag läste någon var, han är vindsurfingens Zlatan. Och att han gjorde väldigt trick då. Så. Att det var ofta fånigt. Men här, som på ytan inte hade så många likheter. Han uppväxt i Rosengård och i betongen och hon i skogen. Men det fanns saker där som jag som faktiskt slog an och där jag kunde dra paralleller mellan de två. Just det här med att en uppväxt där man lär sig att inte lita på någon utomstående. Det är ju tydligt om man läser Zlatans bok och ja, också när man träffar honom, så att det märks att en person som har garden uppe hela tiden. Och det har ju minst sagt Frida Wallberg haft också. Och att man faktiskt, det är inte bara att man ska bli någon utan man ska bli bäst verkligen. Och att det är liksom så man bedöms efter vem som, om man har lyckats eller inte. Och att det finns något idrottsmässigt, så låter det som en bra grej, men liksom människomässigt så är det lite deppigt nästan. Jag vet inte om du läste intervjun som Johanna Frändén gjorde med, läste du den?
Ja, visst.
Med Zlatan, apropå att han vann ännu en guldboll då. Och han är inte lätt att intervjua. Han ger så konstiga svar ofta. Så hon frågar till exempel om han, vad som var hans sämsta, värsta tid i karriären eller tidpunkt. Och bara svarar, det finns inget. Jag har varit på topp hela tiden. Det är bara, va? Det har det ju inte. Men då pratar han i alla fall väldigt mycket hela tiden om att han ska erövra saker. Han gör en jämförelse med Napoleon, att han, så här, han erövrar Frankrike och nu ska han erövra England. Den här synen på att man ska inte bara vara någon som är nöjd eller som det, man är nöjd med sin omgivning eller som lyckas bra, utan det är viktigt att verkligen vara erövraren. Så. Och trots att Zlatan flera gånger har pratat om att man ska njuta och så när man spelar, så slår han mig som en person som väldigt sällan har sett ut som att han njuter, utan han har ju någonting i sig, ett driv som han ju säkert haft jättemycket fördel av rent sportsligt, men som inte känns så avslappnat och så härligt alltid. Och det hade ju Frida Wallberg också, att när man ser den här filmen framförallt, det är en väldigt bra film som den porträtterar ju framförallt hur det är att vara proffsboxare och vilket jävla slit det är, och speciellt kanske kvinnlig och inte ha så mycket pengar heller. Men att plåga sig själv, man får se de här monsterpassen som hon tränar och så jävla jobbigt, och för all del verkligen matchbilderna som är ganska otäcka också. Men man känner aldrig att hon har kul.
Nej.
Hon säger någon gång att jag älskar boxningen, men hon visar aldrig det. Eller hon kan i alla fall inte kanalisera det. Det är möjligt att hon gör det, men det framstår inte som att hon någon gång egentligen njuter av det hon håller på med. Men hon ska prestera, hon ska erövra, hon ska bli bäst. Och på så sätt tyckte jag att de var ganska lika faktiskt, de historierna. Boken berättar ju mycket mer om Frida Wallberg och hennes liv och boxningsvärlden i Sverige, som är allt annat än fin bara. Filmen ska man kanske mer se som bara ett väldigt närgånget porträtt hur det är att vara, syssla med den här sporten.
Det är ju, jag har ju läst många böcker om boxning, så bra böcker där det beskrivs ingående hur slag träffar, hur man känner och tänker och sådär, men Susanne Edwards har ju verkligen gjort en riktigt så här närgången studie av Frida Wallberg. Framförallt när man vet hur det slutar med svåra hjärnskador. Så de här träffarna och de här otroligt närgångna scenerna på boxningsscenen, det är ju starka grejer. Alltså. Man satt ju och fick tvungen att vända bort blicken flera gånger, tyckte jag, kände jag. Men som du sa, det här med Zlatan och då med Frida och så, att man känner kanske inte riktigt att de njuter av det, men samtidigt så vet man ju inte i Zlatans fall, om han njuter utanför planen, det som vi aldrig ser för att han släpper inte in någon där. Nej. Där kanske han njuter. Ja.
Han skjuter muffla om får med maestro.
Ja, precis. Men han går runt och tittar på sina guldbollar, han går runt och tittar på sin bankkonto och känner att nu, detta kan jag njuta av. Sen så ute på planen så måste han väl vara den här vilden som är arg för att kunna prestera. Det har vi pratat om tusentals gånger. Så.
Definitivt. Och det finns säkert en aspekt också av att vi aldrig kan förstå helt och fullt av hur man präglas av och växa upp. Dels och ha ganska dåligt med pengar. Men också kanske uppleva smygrasism och utanförskap och en känsla av att man måste faktiskt prestera mer än andra också. Mm. Så det är liksom en, på så sätt en liten lätt analys som jag
ja.
Att göra.
Ja, vi kan ju inte riktigt sätta oss in i hur det har varit att vara Zlatan.
Nej, absolut. Jag tror att det har en poäng i det där med att vi ser ju inte allt såklart, utan det blir en bild. Men han verkar ju ändå bedöma andra också att det handlar inte bara om att man ska växa upp och skaffa sig ett bra liv eller ett anständigt liv, utan att det måste, för Johanna ställer någon gång frågan om, försöker vi leda in det lite politiskt så, om utanförskap och Sverige idag och hon skriver att Zlatan till skillnad från många andra menar att det har blivit lättare idag kanske från någon som kommer uppväxt i förorten och slår sig fram. Men då har ju han bara fotbollsperspektivet. Mm. Han svarar det så pekar han på att det har blivit lättare och så drar han exempel på kanske Malmö FF eller spelare som det är ju trots att väldigt få som bara har det perspektivet om man växer upp där. Och just att man måste lyckas på att bli jättebra i någon idrott, det är ju ganska avgränsat ändå, men det är ju hans värld.
Mm. Så är det. Vi gör så att vi slår ett slag till för Alltid lite till då, boken om Frida Wallberg som vi kan köpa antingen på vår hemsida eller i bokaffär. Köp skiten!
För några veckor sedan så hörde Mattias Åsén av sig till oss för riktigt trogna lyssnare som kanske snappat upp hans namn någon gång. Han är en av Offsides podcast två klippare. Oftast så är det Simon Löfving som klipper, men ibland är det Mattias Åsén, Masten kallad. Mm. En härlig kille på alla sätt. Men han hörde av sig bara med och skickade till oss, han skickade ett mejl som bara var egentligen en lång lista med namn. Mm. Och han berättade att han och hans kompis Johan Hedman hade haft någon slags chattgrupp, och så hade de blivit på så gott humör när de bara hade skrivit olika fotbollsnamn till varandra som man blev glad av. Mm. Och det var bara en lång jävla lista liksom, och det var rätt mycket 90-tal sådär, men det kunde liksom bara stå sådär Paolo Negro eller sådär, Issa Manglind. Mm. Och så bara fyllde de på och så hade de olika kategorier sådär, förtyngd Karsten Janker, Jan Koller och sådär, och Bayern-spelarna runt millennieskiftet kunde vara en kategori sådär, med Hassan Salihamidzic och Giovanni Elber och Marcus Babbel och så. Och så ville han då att det vore kul om ni kunde ta det här vidare, skrev han. Och då tänkte vi direkt att nej, det blir svårt liksom. Men funderat ett varv till så slog det mig ändå hur mycket man påverkas av vad folk heter inom idrotten. Mm. Och att man faktiskt kan uppbringa ett intresse nästan bara på grund av ett namn. Och det finns ju smeknamn och det finns utländska namn och det finns gamla namn och nya namn. Och, men det som vi har suttit och någon gång så har vi dragit upp Simon Skrabb. Mm. Och han var ju varit en skicklig spelare i Åtvidaberg och Gävle, och se var han hamnar nu. Men det är klart att det har funnits en... Jag hade nog inte pratat om honom så mycket om han hade hetat Erik Larsson. Mm. Och varit back i Sundsvall istället.
Eller Johan Bertilsson.
Nej, precis. Som kanske var den bästa spelaren i Gävle den här säsongen. Och låg väl bakom jättemånga mål. Men Johan Bertilsson, det låter roligare att prata om Simon Skrabb. Mm. Och redan där har man ju någonting. Mm. Att man, vissa har kanske namnet emot sig. Ja,
X-faktorn blir det ju. På något
ja,
sätt.
Precis. Och vissa har liksom namnet med sig. På Gävle så där spelade han också en Chuchu Chukasua som pratade om sitt namn i en intervju och sa att jag ser mitt namn nästan som ett företag. Sa han. Mm. Så, och att, visst, det kunde vara lite svårt att uttala för många, men jag står ut. Och det verkar inte som att han tyckte det var dåligt att heta Chuchu Chukasua istället för något vanligare då. Och många har ju också, det är en hyfsad intervjufråga skulle jag säga, också vad har du för relation till ditt namn? Mm. För nästan alla har någon gång, jag kan ställa inte dig, vad har du för relation till ditt namn?
Jag har aldrig tänkt på det. Men,
du har aldrig känt att du skulle vilja heta något lite mer ovanligt? Du heter ju ett vanligt namn.
Lite så när jag började som journalist. Jag började jobba som, när jag såg min byline de första gångerna. Det var ju klockan när jag bodde i Australien. Där jag bodde i 4 år. Anders Bengtsson, det stack ut. Mm. Men i Sverige, Anders Bengtsson var ju inte så festligt. Det var ingenting.
Nej.
Som gjorde att man fastnade vid det. Så jag tänkte ofta att man kanske skulle haft något annat liksom, att antingen skulle man gjort så, man kanske gjorde på så här 60-70-talet, att man la in liksom ett mellannamn inom.
Ja just det, man var en signatur va? Ja. Som Jolo eller
ja, precis.
R-rätt,
eller? Anders vad ska man
ha? Det är inte lätt.
Anders, vet du fan ens. Men någonting där mellan. Och sen Bengtsson. Men nej, jag kan inte säga det till honom. Men jag vet, du droppade ju här för en vecka sedan. Helt plötsligt, vi låg i soffan här lite utmattade förra veckan. Så plötsligt så sa du, vet du vad jag hade för smeknamn när jag var liten?
Det var ju inte att så många kallade mig det, men då och då.
Nej, sa jag. Så flinade lite så sa du, junioren. Ja. Tyvärr var klockan. Jag som är lite känd för att ge folk smeknamn. Den här osköna typen som ger folk smeknamn.
Som de inte riktigt vill ha.
Nej, men det är ju med kärlek. Jag skulle inte kalla dig för röven till exempel. Eller något taskigt. Men jag är väldigt besviken att inte jag har tänkt på den här junioren.
Ja, det var roligt att det var din omedelbara reaktion.
Ja, ja, den skulle jag väl ha sett.
Ja. Ja. Ja, men som apropos Robin Söders barn där. Sigge Söder känner man ju direkt att man blir lite spännande och nyfiken på att följa. Mm. Det är bara ett namn som klingar bra. Liksom.
Absolut, så är det ju.
Ja, och det finns ju också många fotbollsspelare eller andra som är döpt efter kanske fotbollslegendarer eller idrottslegendarer överhuvudtaget. Och om vi ska blicka utåt så har vi ju hela, jag menar, Brasilien är ju ett speciellt namnland.
Ja, så är det ju verkligen.
Där man jobbar med artistnamn och där ju artistnamnet blir deras vanliga namn nästan så. Och där finns det några sjuka exempel.
Ja, det finns ju de riktigt sjuka. Ska vi börja med dem, eller?
Du menar mittfältsdynamon Mahatma Gandhi?
Absolut. Eller du menar Marlon Brando?
Marlon Brando, ja. John Lennon tror jag är vänsterback.
Och så har vi Creedence Clearwater Coto.
Ja, det är ju bäst av alla faktiskt. Och det är alltså inget artistnamn, utan han är faktiskt döpt till Creedence Clearwater Coto. Mm. Hans föräldrar då var stora fan av Creedence.
Åh, fan!
Jag såg faktiskt att han pratat om det i intervju. Han var väl en okej spelare. Mm. Men han hade sagt så här att folk tror ofta att det är ett smeknamn. Men det är det inte. Det är faktiskt mitt riktiga namn. Jag heter Creedence Clearwater Coto. Det står på mitt födelsedagsbevis. Det är svårt att skriva. Ännu svårare för brassar att uttala. Ibland tycker han det är lite tråkigt att mitt namn har stått i vägen för mina fotbollskunskaper.
Ja, det förstår man.
Men man kan också, jag tycker inte att han ska gråta över det. Det har också gett honom kanske lite mer rubriker än vad han annars hade fått.
Så är det ju. Och det finns ju den här storyn som faktiskt vi kan döda. Om inte de blev döda tidigare så dödar vi den här nu. Men du vet Maicon.
Maicon Douglas.
Precis, den gamla ytterbacken. Det var mycket snack om att hans föräldrar, eller framförallt hans mamma, var stort fan av Michael Douglas, skådisen. Och därför så blev det Maicon Douglas. Men Maicon blev det för att det blev liksom lite fel om man skulle lämna in den här typ attesten eller vad det kallas. Mm.
Precis som Dennis Bergkamp var döpt efter Dennis Law, men att det blev 2-1 i Dennis då.
Just det. Men det stämmer inte. I en intervju för några år sedan så avfärdade han detta och sa att det stämmer inte alls. Min mamma har knappt haft en tv. Jag växte upp i en favela. Vi hade inte ens tv. Hon vet inte ens vem Michael Douglas är.
Så det var inte så?
Precis.
Jag hade för mig om att det också stod att hans brorsa heter Marlon.
Ja.
Just efter Brando.
Ja, och det står fortfarande så när man går in på, tror det är den svenska Wikipedia-sidan. Fortfarande så, oh, hans mamma älskade Michael Douglas och där av namnet. Så.
Men så är det inte, menar du?
Nej,
men hur är det, stämmer det då med Ronaldo, portugis Ronaldo, att han skulle vara döpt efter Ronald Reagan?
Det stämmer faktiskt. Den bekräftade han i en intervju med magasinet GQ för några år sedan. Där han sa just att det var hans mamma som var stort fan av Ronald Reagan och där av Ronaldo. Men just i Brasilien som vi sa, det finns ju Hulk också. Som ja. Är ju, man är lite nyfiken på varför han heter Hulk. Han passar ju väldigt bra som Hulk.
Men det är väl ett artistnamn?
Det är ett artistnamn,
ja.
Men det var ju lite snack om att han fick det när han var i Japan innan. Han var ju där. Då spelade de i gröna tröjor. Och japanerna med seriefigurer och superhjältar och sådär. Att det var klockrent där. Men han passar ju väldigt bra som Hulk. Peter Crouch hade ju inte passat bra som Hulk om han hade varit i Japan.
Nej.
I en grön tröja. Han ser inte ut som Hulk, men Hulk ser ut som Hulken. I stora,
ja,
liksom,
och satt.
Brett mellan axlarna.
Mm. Men jag tyckte också, eftersom det är sån inflation i artistnamn när det gäller brassar. Det finns väl i den filmen som heter Gudstad.
Mm.
Har du sett den?
Ja.
Där vet jag att de gör en poäng av att alla har så konstiga smeknamn.
Mm.
Och de kallar sig så här korv med pommes och sådär. Någon som kallar sig så. För att han ofta äter det då. Liksom,
ja. Men du, innan vi är inne på namn som eventuellt har med skådis att göra. Du vet Axel Witsel, belgaren.
Mm.
Gissa vilken skådis som hans föräldrar inspirerades av och gav.
Det är inte Bruno Vincell alltså.
Det hade varit något.
Jävla hyllning alltså. Oväntat.
Det är faktiskt Axel Foley.
Aha.
Som är?
Ja, snuten i Hollywood.
Precis, ja. Eddie Murphy som spelar Axel.
Ja, det var kul att veta. Ja. Men vad ska vi komma till med de här brasilianska artistnamnen? Eftersom de är så många så kunde man nästan tycka synd förut åt dem. Det fanns ju ändå en och annan som körde på med sina vanliga namn. Mm. De framstod som så otroligt bleka då jämfört med liksom hela laget var liksom Romario, Bebeto, Ronaldo, Leonardo och sådär. Så om det kom en liksom Cesar Champaio. Då blev det namnet så extremt vanligt då istället. Så att det blev nästan lite... Undrar om man tyckte att de fånade sig ibland med det där. Serroberto var ju ett namn jag gillade. Ja. Han blev ju mästare, såg jag. Med 42 år gammal eller något sånt där.
Palmeiras,
ja. Jag gav en gång en julklapp till min bror. En luvtröja som jag köpte i New York som man själv kunde välja vad det skulle stå på. Som jag skrev Ze Orenius på.
Ja, då tänkte du till.
Trivia.
Slugnister.
Ja, känns väl som att smeknamnen var vanligare förr i svensk fotboll. Då skulle man ju ha ett. Varje fotbollsgrabb med självaktning skulle vara en Svarte Filip, Bebben, Fölet. Fölet,
ja. Jag har en liten mini-quiz här till dig.
Ja.
Italienska smeknamn. Vem var den vajande majskolven?
Det var Nacka.
Nacka
var. Jag har aldrig riktigt fattat varför.
Vem var Il Bisonte?
Det var Gunnar Nordahl.
Vem var Il Professore?
Lidholm.
Il Barone?
Ja, Gren.
Bra, du satte dem. Ja, de tror jag i alla fall.
Ja, de jobbar mycket med liksom de här bestämda, i bestämd form. Mm. Det är samma som La Vecchia Signora, liksom den gamla damen. Som inte, på svenska kan man inte säga ett så långt smeknamn. Eller man kan inte kalla någon för det. Jag vet inte om man kallar det. Det är svårt att se ändå på Milanello att de liksom, Bisonte...
Vet du vem som har mailadressen La Vecchia Signora at och sen någonting?
Vet du att jag vet detta? Ja. Mikael Lustig.
Ja.
Så att jag ät någonting så inte alla börjar mejla.
Ja.
Det är roligt för ofta när man intervjuar så händer det ju att vi skickar texten. Och då är vi ganska noga med att det är inte för att du ska in och ändra dina citat, men om vi skriver så långt så kanske är något faktafel eller något jag missuppfattar. Så.
Ingen sitter på bättre facit.
Nej.
Nej,
precis, i alla fall när det gäller sådana uppgifter. Men då när de ska ge sin mailadress så är det ofta kul, för ofta har de hållit fast vid sin kanske första mailadress.
Mm.
Och då är det ofta, ja, han var Juve-fan då uppenbarligen då, Mikael Lustig. Men det kan vara liksom allt ifrån gamla spelare man har glömt, så här, som ofta blir, det blir ett kul samtalsämne. Men nu är det ju inte lika vanligt med svenska smeknamn. Nu har de mer liksom... Ja, fåniga namn eller liksom, jag tycker det är roligt i och för sig när det står så där Mikael smeknamn Micke. Det är något kul med dem så här väldigt bara dåliga smeknamnen. Men förr hade de ju, det var ju nästan en gimmick så att man var ett rejält smeknamn. Men det är man ju inte riktigt nu. Och sen finns det ju de som har fått dels såklart som har vars namn är svåra att uttala och som kanske också har uttalats fel hela karriären. Padembo var en sån som jag i alla fall tror skulle hans efternamn uttalas Toré. Men han blir alltid då Torei eller Torai. Och Ramsan var ju till och med hej hej, Dembo Torei. Men han hade liksom accepterat det. Och den här gamla hockeyspelaren hette han Orvar Stambert, va? Som alltid var Stambert. Och som liksom lite för sent i karriären ändå sa killar, jag heter Stambert.
Ja, men det är också när man, alltså, förutom de här då, vad genom majskolven så har vi några internationella som vi har på något sätt, alltså The Babyface Assassin.
Den är bra.
Som är
Solskär.
Precis. Sen Super Pippo.
Ja, både Pippo ibland, Super Pippo.
Ja. Och The Bomber, som den var ju riktigt vedertaget.
Ja.
The Bomber.
Väldigt bra.
Psycho.
Ja.
Stuart Pearce.
Ja.
Zizou.
Ja.
Ja. Sidled.
Ja.
Bara
ja, det har vi, det är nästan egen kategori. Mats Olsson smeknamn. Ja, han var ändå skicklig.
Sidled och Gud.
Sidled och Gud och
primadonnan.
Primadonnan, ja, det var inte så bra. Ja. Det var Ljungberg, va. Fat Cat. Riktkaren som inte riktigt satte sig heller. Om Lasse Rikto.
Ja, den enda som har blivit glad tror jag av ett Mats Olsson smeknamn var nog Gud. Stefan Schwarz.
Det, så kan det säkert vara.
Men Sidled var inte så glad.
Bjösse tycker jag var ett fånigt smeknamn. Vet du vem som hade det?
Nej.
Jonas Björkman. Det är så van alltid Bjösse. Det är också en liten utvikning här. Men en gång så intervjuade jag Jonas Björkman i London inför Wimbledon. Och då skulle gå på det. Och så, han var trevlig, vi satt ganska länge. Och sen nästa gång jag sprang på honom så visade det sig
gjorde att han... Gjorde bara Brysselsteget.
Ja.
Tja. Tja, Bjösse.
Tja. Nej, men så började han, jag känner sig, han är väldigt trevlig så då. Mm. Och frågade sig, hur är det i London nu då? Så här. Han hade då missuppfattat och trodde att jag bodde i London. Ah, London. Jag var bara över där, så det var ingen big deal. Men skulle jag precis förklara att nej, bodde, men då fick han bråttom iväg. Så, tjena, kult det, jag var tvungen att sticka iväg så. Och sen träffade han dem ytterligare en gång. Och då började han direkt prata om London igen. Så, sett några bra musikaler och sånt där. Och då var det liksom, då hade tåget gått för mig och säga att jag bor inte i London. Så då sa jag typ så här, såg Cats. Så, och så här, det är det dyrt nu liksom. Det var liksom för sent för att säga att jag bor inte där. Det hade gått flera år. Så. Och likadant med, apropå namn, så Bosse Karlsson, domarbasen. Det är för sent nu för att säga, han tror jag heter Jonas. Och då får jag verkligen vara Jonas. Jag kan säga liksom, här är Johan Rens. Hej Jonas! Så, ja, det får väl vara så då. Liksom, precis som för Padembo.
Ja, just det.
Alla har väl några sådana.
Men man kan ju också ha de här namnen som är klockrena för ens yrke.
Ja, just det.
Vi har ju givetvis Robert Tennisberg då, som är en kommentator på Radiosporten givetvis. Mm. Klivit in i VSAT nu och kör lite fotbollsmatch.
Just det. Och vad skrek alltid de journalisterna längre bak i mixade zonen till Tennisberg, som då stod först med sin radioutrustning och intervjuade folk?
Nej, jag vet
inte. Ingen femsättare nu, tennis!
Ja, okej. Okay. Vi har ju den tidiga ordföranden för Motormännens nykterhetsförbund. Vad heter han?
Det vet jag inte.
Benny Rus.
Rus, ja. Mm, bra.
Ja, sen har vi han.
Lisa Frost förstås.
Ja, absolut. Klockan. Mm. Så har vi också.
Metrologen då.
Ja, det här säkerhetsansvaret på Handelsbanken som heter Ralf Rånman.
Ja, det är bra. Sen har vi folk som blir, apropå bra byline-namn, som kanske du inte har då, eller du har i alla fall ett ordinärt, men Oisin Cantwell är väl bra?
Ja, Aftonbladets.
Aftonbladets kolumnist, som jag tror är den gaeliska formen av Ossian, Oisin, från början. Men han hade ett roligt minne, han blev intervjuad någonstans, han skulle intervjua Peter Lemark och presentera sig, heter Oisin Cantwell. Och Lemark sa, så kan man inte heta, Oisin Cantwell. Och så pratade de lite om det, och så till slut sa Lemark, nu berättar du vad du heter, annars blir det ingen intervju. Det blev ingen intervju då, för Oisin kunde inte med och ljuga att han sa att han heter Johan Svensson eller sånt där. Det är ganska, den var kanske lite för bra då, om det stod i vägen. Har en rolig historia kring Sveriges, jag vet inte om det är vår enda, kan missa någon, men jag tror att det är vår enda spelare som har någon gång spelat i min klubb, Freiburg. Mm. Benny Wendt, som kom från Norrköping och spelade för Norrköping, gjorde kanske 20 landskamper och var med i VM 78. Han vägrar ju numera att gå och se IFK Norrköping spela. Och det är en tagg som sitter kvar för att de stavar hans namn fel. Han berättade, det var ganska roligt i korren för några år sedan, minns jag, att det var en så här myspys-intervju. Så är det bara liksom standardfråga. Så, går du och kolla på Peking mycket nu för tiden? Och han väldigt allvarligt säger nej. IFK har varit så dålig på att ta hand om de sina och sina gamla. Det är därför som så få gamla spelare bryr sig idag. För några år sedan så fick jag ett brev från klubben. Benny Wennberg stod det på kuvertet. Sen dess går jag aldrig. Det var likadant som när jag blev proffs, då fick jag en liten kanon från Stavsjöbruk. Även då var mitt namn felstavat. Han glömmer aldrig. Fan. Men så det kan vara känsligt.
Ja. Också. Ja. Och det finns ju han också, vi ska nämna, när vi nämnde Oisin Cantwell, så kan man faktiskt nämna Callum Bloodworth.
Mm.
Ett av de mäktiga namnen, tror jag, svensk journalist har haft.
Mm. Det låter som en tuff typ. Jag kan vittna om att han är väldigt vän. Har väl nämnt dem någon gång, de som Mjölby-tvillingarna som kom efter VM 58, där Pelé och Puskas, var det väl Puskas gick lilla före livet, någon som satt på bänkarna. Där sitter Puskas, det kunde man höra då, och bärsar.
Ja, sen jag hittade, när jag var, gjorde lite sökning här, jag hittade några ordvitsar på några kända fotbollsspelare. Haven't got a clue.
Ja. Salomon Kalou då.
Haven't got a clue.
Ja.
Nice to meet you.
Mitch.
Ja. Det var Swansea och Spanien i strejken.
Stabil tre.
Phantom of the Chopra.
Helt för dålig spelare. Michael Chopra var det.
Ja. En gammal Liverpool-bekant kommer nu. Håll i dig. Teenage Mutant Ninja Skirtles.
Nej. Det var hela familjen Skirtles.
Ja, kanske. How I Met Your Mata. John Mata då, givetvis.
Ja.
Lock, Stock and Two Smoking Carols.
Ganska bra.
Ja. Och den sista. Close but no cigar. Close but no cigar.
Close but no cigar. Den tror jag till och med har sett i en rubrik. Ja, den är ganska bra.
Ja.
Så finns det ju de vars namn är helt intetsägande på hemmaplan. Men när de flyttar utomlands så händer någonting, kaka är väl en sån, betyder väl bajsa eller variation på bajs i många länder. Och den här gamla Angelo Fax som Fax off to Benfica skrev de väl när han blev klar för dem. Han spelade väl i Villa eller något sånt där. Assman var det någon målvakt som hette, var det? Han var väl spanjor, hette Assman tror jag. Sånt kan ju också vara lite olyckligt ibland.
Och du vet att Fulhams gamla tränare Martin Joll, hans bossa Rickard och Cornelius, vad de kallades.
Känner igen det här, vad heter de, Rickard och Cornelius? Ja,
Dick and Cock.
Ja. Han gillade inte det heller, va? Någon gång som han, minns jag, som han pratade ut och sa att folk får skriva, det är inget konstigt med det, vad är det som är så roligt? Då blir det ju såklart, det är bara roligt på ett hjärndött fånigt sätt, men om någon tar strid och säger vad är det för roligt med det, då blir det ju genast 10 gånger roligare.
Ja, det var alltid lika roligt när man var liten, om man hade de här panini bilden av de stora mästerskapen av VM och sådär. När han kom till Sydkorea så var det många som kunde heta Kik och sådär.
Pavel Kuka.
Ja, det också.
Men jag måste säga att jag känner igen det här som, nu har inte jag gjort så här just med fotbollsspelare som Mattias Åsén hade gjort, att de bara skickar olika namn och blir på gott humör. Men jag har gjort så lite med andra sporter och jag känner direkt att jag skulle kunna messa till dig bara Christian Dueboje. Och så skulle du börja skratta åt det.
Ja, absolut, jag skrattar lite nu.
Ja. Och jag, liksom, det är som att vissa namn är gjorda för en viss sport också. Inte på det här Lisa Frost-sättet, utan bara att bandyspelare hade jag någon tråd igång med några kompisar, att vi bara skickade bandynamn så, med så här Anders Spinnars, Helmyrs, så att de måste hålla på med bandy. Så. Ja. Eller så här Kenneth Kenholt i hockey.
Ja. Blir du glad om att säga Mikael Stich?
Ja, det är en gammal tennisnamn. Så.
Alltid bra i Queens.
Ja, just inför turneringen. Ja. Ni får gärna skicka om ni har dråpliga historier om namn, antingen namn på spelare som har lett till roliga anekdoter eller missförstånd eller något sånt, eller om ni helt enkelt bara har namn som ni följer vissa spelare bara på grund av namnet, för så kan det ju vara även med klubbnamn till exempel. Jag minns att jag tyckte liksom Colo-Colo kändes väldigt häftigt från Chile och att man började hålla ett extra öga på dem och sådär. Det kan ju vara en sån, det kan räcka med ett namn ibland, plötsligt håller man på hela laget eller sånt där. Det får man gärna skicka in om man vill till podcast@offside.org då. Vissa namn är också svårt att förklara. Per Frick. Ja, men varför är det kul? Jag kan inte alls förklara, men det är något, jag ler lite åt namnet Per Frick.
Ja, det så får man ju framför sig en travkusk direkt.
Ja, Jim Frick, ja,
ja, absolut. Men det är lite så, Per Frick, man kan ju inte riktigt se att Per Frick får en internationell karriär.
Nej.
Skulle ju i sig kunna gå till Freiburg.
Ja, men inte den där på Zlatans sätt som erövrar saker.
Nej, man kan inte se att Per Frick startar anfallet i Celta Vigo tillsammans med John Guidetti.
Nej.
Perfekt, det låter inte rätt på.
Nej, men jag hoppas att han motbevisar oss. Vi ska påminna om vår Offsides julkampanj. Det är trots allt första advent har varit och det lackar. Behöver ni julklappstips så är väl detta en utmärkt idé. Man kan gå in på läsmagasin.se/offside. Alltså läsmagasin i ett ord, .se/offside. Och så kan man teckna där en prenumeration till sig själv eller till någon annan då, om man vill ge bort. För 399 spänn, en hel prenumeration, och på köpet så får man då även en sån här powerbank. Vad var det var nu?
Igen? Det bästa man kan säga, tror jag, en portabel mobilladdare.
Just det.
Som gör
just det,
att man förlänger sitt batteri. Man kan då antingen välja den är värd 200 spänn att få på köpet, eller så kan man välja faktiskt den här Frida Wallberg-boken som vi har hyllat och älskar. Kan man få den på köpet? Och den kan man också ge bort och julklappar om man känner för det.
Gör det, absolut. Och vi återkommer väl här kommande, som sagt, lite mer av vad vi har, vad som väntar i läsningsväg.
Det är lovet att vi ska göra. Och när vi ändå håller på med lite sån här infotainment,
ja,
så kan vi puffa för den här offside-kvällen som vi ska ha på redaktionen här i Göteborg då, Vasaplatsen. Den 14:e dagen efter Lucia, mellan klockan 5 och klockan 7, så kommer du och jag vara lite hovnära. Underhålla. Jag försöker få Johan att han ska köra en 3-4 minuters bara imitationsfest.
Men det kommer inte hända.
Nej.
Också för att jag
får spetsa glöggen som vi bjuder på, så kanske det händer att du kliver upp.
Ja, jag ser det mer som bara en trevlig kväll när man tar sig en glögg och man surar lite med oss, och man vill kanske kika på lite böcker.
Och en liten fotbollsquiz. Det ska vi arrangera i alla fall.
Absolut. Vi så kanske kan bjuda på en och annan anekdot från fältet.
Ja, så kan man gå in på Facebooks, vår offsides-sida på Facebook, och bara anmäla sig till det här eventet, så vet vet vi ungefär hur många som kommer.
Man kan ju också, om man vill, paja julstämningen och förklara vad vi borde göra bättre.
Eller, absolut.
Det finns möjlighet till det mesta den 14 december då. Jag tänkte här också innan vi ska runda av att jag såg bara i, jag hade inte tänkt på det innan, men de här som ligger framför oss här, våra iPhones, de fyller 10 år nu, eller smartphonen fyller 10 år. Och det bara slog mig, det här skulle vi nog kunna prata mycket om, men låt oss prata lite kortare för nu har vi suttit här ganska länge. Mm. Men hur smartphonen har påverkat fotbollen och kanske framförallt vår fotbollskonsumtion. Mm. Den används ju såklart som verktyg idag för många involverade i ja, de flesta branscher, men sport inte minst. Så. Och det finns även de som är tränare som kanske är lite sitt hår över att spelare tittar mer ner i sina mobiler än på personen bredvid i omklädningsrummet och iPhone-förbud och sådär. Men om vi begränsar oss här till kanske hur vi själva använder den när vi tittar på fotboll, skulle jag ju bara säga spontant att det är en jätteskillnad bara jämfört med 10 år sedan. Hur ser det ut när du har väl liksom, du har din telefon i handen?
Ja, absolut. Jag twittrar ju aldrig så mycket som när Liverpool spelar, tror jag. Jag säger ofta tid, jag tänker ju faktiskt lite grann på det. Dels så är det ju ett sätt att få en alternativ uppdatering från matchen. Dels så, om det är Viasat som sänder Liverpools matcher, så är det ju en kommentator och en expert som sitter och pratar. Men det är ju inga journalister på plats där. Så jag följer ju de Liverpool-journalister som jobbar på Liverpool Echo och sådär. Deras rapportering, om det kan vara en skada, de kan se saker som inte plockas upp i tv-sändningen och sådär. Men det är också ett sätt för mig att följa lite andra Liverpool-supportar som sådär, deras tankar, och så kommer det statistik eller vad. Det blir liksom ett bra komplement. Så jag ser alltid till att ha laddat telefonen inför avspark till exempel, så att inte den ligger på och blinka på 5% kvar på batteritiden. Skulle man haft en sån powerbank köpt in där.
Men det är ju ändå helt nytt sätt att se på. Eller det är inte nytt nu, men jag menar, du har ju inte ett barn innan du satt och följde dem bara med blicken riktad på. Tycker du bara det är positivt?
Nej, ibland så får jag faktiskt påminna själv om att shit, de senaste 5 minuterna, trots att det är Liverpool som spelar och är så nervös och inne i det, så inser jag efter så har gått 5 minuter på shit, nu har jag inte riktigt sett här vad det är som händer. Så här, oj, plötsligt blir det ett byte där. Du vet, ibland så kan det nästan vara den som tar över. Att det är liksom nästan 50% av de här 90 minuterna. Att man sitter med sin mobil och kollar Liverpool där. Fast det inte är den rörliga. Man ser ju liksom inte flödet i matchen och så, nyanser eller så, vilka spelare. Så ibland får nu får jag lägga bort telefonen 10 minuter och bara kolla på matchen.
För vissa matcher, om det liksom sker väldigt spektakulära saker i dem, det behöver inte vara mål eller sådär, men händelser som blir som sticker ut, kanske framförallt och ganska uppmärksammade matcher som många sitter och följer samtidigt via Facebook eller Twitter eller Leifby Live eller vad det nu kan vara, då tenderar man ibland att fastna i de händelserna som man nästan, matchen, det är inte som att matchen tar paus, men själv tar man nästan paus. Jag undrar liksom om för 10 år sedan, det är 2006 då, som VM-finalen då i Tyskland. Man kanske nästan hade varit slarvig med att sett straffläggningen som Italien vann, för att man har varit så upptagen med att titta på olika Vine-upptagningar på Zidans skalle.
Sisu menar
du? Ja, Sisu skalle på mattan. Ja. Materazzi.
Mattan.
för liksom att man har varit så upptagen i detta och liksom nästan så glömt matchen. Mm. Eller så kommer jag på mig själv. Och ibland kan det ju vara, om det är en match som man inte bryr sig så mycket om, så kan det nästan vara lite härligt att se det. Men jag tänkte nästan att, vad säger du om att dagen efter vi spelar in det här så spelar vi Liverpool mot Pontus Janssons Leeds, va? Mm. Skulle du gå med på att du lovar att se 90 minuter
utan att röra telefonen?
Ja, att du inte ens har den där. Mm. Och sen så kan du väl bara återkoppla nästa vecka hur detta var. Mm. Om du saknade den väldigt mycket, om det fanns, ja, helt enkelt. Om det var härligt eller jobbigt.
Man kan ju säga så, det låter ju, för vissa lyssnare så låter det helt befängt det här, som att detta var en grej. De som kanske har kvar Nokia 3210, Simon Bank till exempel, som jag tror fortfarande har en sån telefon för att man inte ska fastna i det här. Mm. För de låter det helt overkligt, som att detta skulle vara en grej. Att fan, det är väl inga problem att inte hålla på med sin telefon 90 minuter när en favoritlag spelar. Men det är ju ändå så.
För det tror jag det skulle vara det.
Det är ju så etablerat.
Men det kan också vara spännande, dels själva hur du agerar, men också om det sker någonting när du inte får ta del av andras intryck. Det kan jag tycka är tråkigt med när man läser ibland krönikor, blixtkrönikor kanske, eller bara helt enkelt matchenkrönikor, så kan man nästan se att man har haft ena ögat på flödet samtidigt i den som skriver, för att ta upp mycket grejer om invändningar som kom på Twitter. Exakt. Eller något.
Ja, det känner
jag. Att det kanske sker något i din analys med, om du inte, för du blir säkert lite undermedvetet påverkat också av vad folk skriver eller tycker. Så det kan också vara en intressant aspekt, om du, hur du liksom värderar både upplevelsen men spelet i sig, matchen i sig. Om 20 personer inte hackar på en speciell spelare, så kanske inte du tycker lika illa om den. Eller, det kan ju uppstå intressanta saker, och så får du ge en liten rapport nästa vecka.
Ja, det är intressant. Det är ungefär som man skulle jämföra med att man sätter, när det är Champions League-final, man sätter Erik Niva på pressläktaren på Wembley om den spelas där, och så sätter man Simon Bank i ett isolerat rum på Kumla bara för att kolla på stream utan kommentatorer. Och de skulle skrivit varsin analys av matchen. Det har varit två helt olika krönikor. Det så är det för två olika personer, men det har nog varit väldigt långt ifrån varandra. Om man inte får alla de intrycken som Niva får och de icke-intrycken som Bank får.
Och i Havanna så sitter runt Fidels grav det gamla järngänget då, som återstår Al-Sadr Qaddafi, Ben Johnson och Diego Maradona, och gör varsin blixtkrönika också. Vi ska påminna om att vi gjorde det här avsnittet nummer 130 i ordningen tillsammans med Pincho förlag.
Jajamän, och det är ju då den här fotbollsboken Fotbollens heraldik, som är skriven av sportjournalisten Leonard Jägerskiöld Nilsson. Och den handlar helt enkelt om de olika klubbmärkena. En himla massa klubbmärken som han berättar historierna bakom. Och det kan vara allt då från Liverpools elda till varför det finns ett lejon i...
Jobbigt.
Vilket lejon.
Jag tänker att Berlin är lejonstaden. Finns det till Hertha?
Ja.
Icebären Berlin i hockey har
väl det? Middlesbrough har också lejon.
Det kan det vara.
Kan man säkert ta reda på i boken Fotbollens
heraldik. Är det fiskmås i Brighton?
Ja, kanske. Det blev väl ändrat här, va?
Ja, tror det.
Ja, jag tror det. Och då Fotbollens heraldik utgiven på Pincho förlag. Därmed så tackar vi för denna veckan, och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Ta hand om er.
Hej.